Idag är det fastlagssöndag i det som är kyrkoårets olika rubriker och temat är kärlekens väg. Vi har både läst Bibel och lyssnat på sång om kärleken. Och det kan man också koppla till det här med dop för dig Joel. Det är kärlekens väg, det är Guds kärlek liksom som har kommit till oss och vi får ta emot den och nu vandrar vi på den vägen, vi som är troende. Vi är ju kanske lite fattiga, tänker jag, i alla fall i det som är min historia och min tradition, på att riktigt leva oss in i det som är de här ordningarna som finns i den kristna kyrkans rytm. Fastan är ju en sån period som ligger framför nu, därför heter det fastlagssöndag idag. Det är ju perioden som ryms nu fram till påsk. 40 dagar. En 40-dagars period här. Och du som hör det ordet fasta kanske tänker främst på att avstå mat eller kanske rent av att göra det i syfte att liksom tappa några kilo eller bli lite mer hälsosam eller sådär. Det har ju sitt stråk liksom förstås. Men när vi talar om fastan nu så handlar ju det ingenting om din vikt eller min vikt. Utan det handlar liksom om att gå in i en period då vi, med de medel som står till bud, så med den förmåga vi har, medvetet kan välja att avstå till förmån för att förbereda oss och på nytt liksom uppleva och ta emot påsken när den kommer. Det fanns ett uttryck här som jag fångade i veckan som är själens andliga vårtid. Jag tyckte det var ett fint uttryck. Jag tror att det är Peter Halldorf som har skrivit det någonstans. En själens andliga vårtid. Det handlar alltså inte om nu att vi ska skärpa till oss eller att vi ska lägga oss an med livsmönster så att vi ska bli bättre människor. Det handlar om att välja ett liv utifrån den förmåga och möjlighet man har som liksom är med och tar emot den här våren som ligger framför. Och när man bor här i Sverige och vi firar påsk som vi gör, så sammanfaller ju vårperioden som ligger framför nu med den här tiden på året. En själens andliga vårtid. Jag tänkte läsa några bibeltexter idag nu omkring det där och se vad vi hittar i det. Och jag hoppas att jag kan få plantera lite av sån där längtan och förväntan i oss alla. Att på nytt liksom vara med och ta emot det som är Guds kärlek och välja att gå på den där kärlekens väg som han inbjuder oss till. Det finns ju bibliska berättelser som är förlaga till den här 40-dagarsperioden. Och nu brukar jag, så när jag står och predikar, brukar jag peppa för att har du en bibel i din närhet, du måste ju inte, men ta gärna upp den och följ med och läs liksom och sitta och bläddra lite själv. Så är det du också som förfogar över det som är ordet i dina händer. Jag ger lite vägledning här med att klippa ut i första läget ifrån andra Mosebok 34, 28 och 29. Där finns en liten, några versar som ingår i ett jättestort sammanhang förstås, men som anger den här 40-dagarsperioden. Och vi läser där. Mose var kvar hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta eller dricka. Och han skrev förbundsvillkoren, de 10 budorden, på tavlorna. När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de 2 tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte. 10 Guds bud, på stentavlor. Det är bilden som målas i den andra Moseboken. Där Mose är den som är folkets företrädare och ledare och får gå upp på berget Sinai. Där han, som det står, stannade kvar i 40 dagar och 40 nätter. Och så fick han där ta emot av Gud själv det som han sen fick bära ner till folket. Här är det nu. Här är Guds ord till oss skrivet i det som var 10 Guds bud, eller som det uttrycks här, förbundsvillkoren. Det är Gud som är initiativtagare och vill sluta ett särskilt förbund med folket i Israel. Mose blir ju där den som får en väldigt nära kontakt med Gud. Det kan vi ana utav de här verserna. Och han stannar kvar i 40 dagar och 40 nätter. Och man tänker, hur lång tid kan det rimligtvis ta att knacka in 10 Guds bud i några stentavlor? Och hur länge var han tvungen att vara där för att ta emot Guds bud och bära ner? Då kan man ju tycka att 40 dagar och 40 nätter är ju, känns som det gick lite långsamt. Men mitt intryck när jag läser är att det där själva arbetet med att ta emot stentavlorna och sådär, det var inte det stora, det var inte det som var tidsödande, utan det här var en särskild händelse på något vis. Och Mose fick stanna kvar där i närheten, i närvaron hos Gud själv. Och när han hade smakat på det, så tänker jag att det uppstod någonting där som gjorde att där var det gott att vara. Han hade inte bara jobbet nu att bära ner liksom och förklara vidare för folket där nere, utan han stannade gärna kvar tillsammans med Gud där uppe på berget. Och lägg märke till den lilla detaljen som man kan tycka det är i de här verserna. Men i slutet där så står det att det utgick en strålglans från Moses ansikte när han gick ner från berget. Därför att han hade talat med Gud. Men han märkte det inte. Det var liksom inte så att han hade skaffat medaljer eller emblem eller sådär, eller rustat upp sig för att gå ner till folket igen. Det var bara det, att det där nära mötet med Gud själv där uppe på berget, i den roll och den uppgift han hade, hade präglat honom. Det hände saker när man väljer att tillbringa nära tid med Gud. Hans ansikte, ur det utgick en strålglans. Och det där märkte ju de som tog emot honom när han kom ner. Men det där är en helt annan historia som vi får ta en annan gång. Jag bara tyckte det var en intressant detalj. Där vi faktiskt utifrån den här berättelsen kan ha förtroende för. Att söka Gud och söka Guds ansikte avsiktligt och medvetet. Kanske också uthålligt under 40 dagar och 40 nätter. Det är inte så att det bara går förbi. När Gud kommer så går han aldrig förbi någon enda av oss. Och i det mötet så blir vi präglade. Det är kanske inte så att man märker det, kanske inte så att man känner det själv. Men det pågår en prägling i närheten av Gud som gör gott med varje människa. Det där skulle kunna vara en liten berättelse som liksom ger oss skjuts och hjälp in i det som är fasteperioden som ligger framför. 40 dagar inför påsken. Jag fattar. Vi har arbeten och vi har studier och vi har mycket att sköta. Och berget Sinai är långt bort. Men det kanske ändå kan få finnas små berg eller små medvetna val i det som är ditt vanliga liv nu, den här perioden som ligger framför. Som innebär att du inte bara rusar hit och dit, utan att du stannar kvar där. inför Gud och tillsammans med honom i tro på att det är med och gör gott för dig och för dem som finns runt omkring dig i förlängningen. Jesus är med om något liknande. Det berättas också om en 40-dagars period för Jesus. Om ni lägger märke till, det är Markus evangeliets första kapitel där. Och sedan är det i de andra evangelierna, Matteus och Lukas. Alla de där berättelserna är ju i början av själva evangeliet. Och då brukar man kunna tänka att det också är i början av det som är berättelsen om Jesus och hans konkreta liv som han levde här nere. Det är något där med den där 40-dagarsperioden som hände med Jesus i början av hans tjänst på jorden. Markus är den som är mest kortfattad. De andra de lägger ut texten lite mer, men jag läser ifrån Markus evangeliet så som det står. Anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Jesus har precis blivit döpt och ska sändas ut i tjänst. Och det är som att den helige ande själv tar honom vid handen där efter dopet och tar med honom ut i öknen. Och jag tycker att det där uttrycket om att han skulle sättas på prov av Satan är rätt så tuff rad liksom att läsa. Så måste man blanda in det liksom mitt i allt. Jesus är döpt nu, han är här nu, sänd honom ut i tjänst. Men lägg märke till att han sänds inte ut liksom bara för sig själv. Får vi se om du klarar det där ute. Det var inte så. Det var den helige ande själv, Gud själv, som gick med honom nu och gav Jesus den här förberedelsetiden i avskildhet som han så väl behövde inför det stora som skulle komma som han hade att göra. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Det låter ju som drömmen för en friluftsintresserad människa. Att leva bland de vilda djuren och änglar som betjänar. Men där och då så blir det också lite tuffa tider. Satan var där. Guds motståndare. Vi behöver inte lägga ut texten så mycket om vem han är. Han är egentligen en liten skit. Men han var där och försökte förstöra det han kunde. För han anade att nu är det stora grejer på gång. Nu är det Jesus som är här. Som ska fullgöra allt det som Gud en gång har lovat. Och är man emot det, då är det klart man gör vad man kan för att lägga snubbeltråd. Men just snubbeltråd var väl det enda han kunde lägga, tänker jag. För Jesus, han i den där avskildheten där ute i öknen, så övades han i urskiljning. Att faktiskt lyssna på rätt röst. Och det skorrade väldigt betydligt när rösten var från någon annan än från Gud själv. Och Jesus kunde urskilja att den rösten är, det är bara tomhet. Det är inget i den rösten. I Matteus och Lukas evangeliet så läggs det där ut lite mer och förklaras lite mer vad det var det handlade om. Men rösten försöker lura Jesus i alla fall, få honom på fall. Han består provet, han urskiljer, han har förmågan att höra vad som är sant och inte. Och vad han ska lita på. Och inte i den situationen. Och jag tänker att en sån här fasteperiod som vi har framför oss nu, det kan liknas vid det också. Det är nog få som går in i en medveten sån här, ni vet, bergserfarenhet eller ökenperiod. Och bara gör det med glädje hela vägen. De senaste, får man kanske säga 20 åren i alla fall, eller kanske 30 åren, så har det blivit vanligare och vanligare med det som vi kallar för retreat. Också i det som är våran tradition och det frikyrkliga sammanhangen. Det har ju funnits i hela kyrkans historia, men lite vanligare i det som är våran tradition. Och då tror jag att de som går in i en retreat, när man drar sig undan och man ägnar sig åt Guds ord och bön och söker Gud, det kommer tillfällen då man blir less eller tycker det här var ju segt, liksom, det händer inget. Det är bara natt och mörker på något vis. Det är inte så bara att söka Gud, det är himmel och härlighet. Så var det inte för Jesus där i öknen heller, men att gå in i den där medvetna sökandet, det där medvetna att själv öppna sig för Gud, det gör någonting med en. Och om du sitter där hemma och tänker att vad är det för fel på mig? När så fort du försöker be så fladdrar tankarna iväg och du hamnar i något annat liksom, eller kommer på något du skulle göra som du hade glömt och sådär. Det tar ju en liten stund innan man som människa på något vis kan sitta där och på något vis få hitta andningen och få hitta fokus i att bara ta emot av vem Gud är i sitt liv. Så jag tänker att ökenperioden för Jesus också kan bli en uppmuntran för oss. Vet att Gud är med. Det är den helige ande själv som när du tar det där medvetna steget att vilja söka honom lite till, så är den helige ande där och håller dig i handen. Du är inte utskickad på liksom ett eget uppdrag bara. Gud är med. Immanuel, Gud med oss. Där får vi odla den bilden av vem Gud är och lita på att det är sant. Och att vi kan få vila i det. Också när vi tycker att tankarna fladdrar iväg eller vi inte kan liksom riktigt tycka att det ger så mycket. Ska man summera det här med fastan i några korta punkter, så skulle enkelhet kunna vara ett sånt ord. Att avstå och en tid för förnyelse. Den period vi har framför oss nu till påsk. Min fru frågade mig, jag tror att det var igår, om jag har tänkt att fasta på något särskilt sätt. Och jag försöker glida undan lite, så jag vill inte lova för mycket. För jag vet att hon är ganska principfast, så att lovar jag något så... Nej, så är det säkert inte, men då kan man också, liksom, ni vet, känna att man ska leva upp till det. Men lite peppad är jag ändå på att liksom på något litet enkelt sätt, i det som är mitt vanliga liv, välja bort något. Avstå någonting i all enkelhet. Men inte bara välja bort. Inte bara avstå, det är inte poängen i sig. Utan kliva in i något annat liksom. Ge rum för att Gud kom och möt mig nu i detta som är jag just nu. Jag funderar på några sådana små grejer som jag skulle kunna göra. Men jag håller dem för mig själv. Och du får fundera på några sådana grejer som du kanske kan skruva på. Vad skulle det kunna vara? Som skulle kunna hjälpa dig. Som skulle kunna hjälpa mig att istället för, så tar jag steget åt den här sidan och öppnar mig för vem Gud är. Jag har en morgonrutin då jag gillar att lyssna på nyheterna. Det är ju väldigt allmänbildande och gott i sig. Kan man slå av nyheterna någon gång då och då? Till förmån för att lyssna på en annan frekvens. Har du mycket på inköpslistan nu? De här månaderna framöver, det ska uppdateras inför våren här med trasmattor och blommor och allt vad det är. Eller trasmattor kanske inte gäller längre. Men ni fattar, konsumtion är ju en annan sån sak. Man kan välja liksom att ta ett steg tillbaka lite. För i den här tiden vill jag Gud ägna mitt fokus åt att öppna mitt liv för dig lite till. Du får själv komma på liksom, vad skulle det kunna vara för dig? Och du förfogar själv över det som är ditt medvetna val. Men en tid av förnyelse, och jag tror att det här är återigen Peter Halldorf, så att hjärtat börjar glöda av längtan efter sin vän. Är inte det ganska fint? Tänk att jag mitt i den tid som är, mitt i allt som pågår där ute i världen, ändå förfogar över mitt eget liv på ett sånt sätt att jag kanske kan välja att ge rum för Gud på ett sånt sätt så att hjärtat börjar glöda av längtan efter han som är min vän. Johanna läste förut inledningsordet och jag får avsluta med det. Det var från Filipperbrevets andra kapitel. Det som vi brukar kalla för Kristushymnen. Och där handlar det ganska mycket om kärlek. Att det är kärleken som ytterst driver Gud att sända Jesus till jorden. Han kan liksom inte låta bli. Och när Jesus väl är här, så uppmanas vi att leva i den kärlek som han var här och gestaltade. Och så står det om honom: han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt, och han blev som en av oss. Jesus, han avstod. Han kunde hållit fast, han kunde klängt kvar liksom och hållit i allt det han redan hade, men så väljer han att avstå, släppa taget liksom, falla där ifrån himlens härlighet ner hit på jorden med alla de risker som fanns, som det innebar. Han är i alla fall ett föredöme i att avstå, och tack vare att han avstod fick vi ta emot det som är kärleken från Gud själv. Och nu är vi här och kan leva våra liv på kärlekens väg, tack vare att han avstod. Det finns något gott i att få ha Jesus som föredöme och få ta intryck av vem han är. Och i veckan här, Sara, du får gärna göra dig redo. I veckan här när jag satt och läste, så ibland är det, ni vet, som det kommer, i alla fall är det så hos mig, ibland är det, kommer någon liten strof eller någon liten melodi som jag känner igen och som jag tycker är, hör det där ihop? Och den här gången nu i veckan så tyckte jag att det hörde ihop. För det handlar om att få falla i Jesu armar. Och det där kan ju vara ett uttryck för att vi går omkring här i livet och vi snubblar och vi har det jobbigt på alla möjliga sätt i livet. Då vet vi att Jesus är där. Han tar emot oss, han är kärleken, han är kärlekens famn som vi får falla i. Men jag tänkte också så här, när man väl släpper taget om något, så faller man om inte man har balansen. Och lite så tänker jag att det här med fastan och den här perioden kan vara nu. När vi kan välja att avstå, kan välja att släppa lite tag här och var. Till förmån för att bara liksom hänge oss åt Gud själv och hans kärlek. Och fråga mig inte hur det går till, för jag tycker inte själv att det är så lätt att förstå. Men jag skulle ändå vilja plantera den där tanken att släppa och inte falla fritt, utan att få falla i Jesu armar. För finns det någon annan famn som är bättre att falla i? Herre Jesus Kristus, vi tackar dig nu för att du är våran Gud och konung och Herre. Och nu ber vi om att få liksom ta emot av det som är kärleken som du vill ge. Hjälp oss att göra små val som hjälper oss, Herre. Att djupare förstå och djupare ta in den kärlek som du vill ge till oss. Och Herre, nu vill vi falla i dina armar. Ta emot oss var och en mitt i de liv som vi lever. I Jesu Kristi namn. Amen.